världens bästa poplåt. Kommer från landet av raps och vad fan det nu finns i Skåne. Hur som helst, världens bästa poplåt. Nu kör vi! Hej, Shabaloba! Världens bästa poplåt, poplåtar tillbaks med ytterligare ett avsnitt om poplåtskriminalitet. Och det blir ett lite ovanligt avsnitt, för det kommer både vara ett avsnitt om popbrottslighet och en topplista samtidigt. Det är nämligen så att ju mer man pratar om brott och straff i musikvärlden, desto oftare dyker ett och samma namn upp i olika sammanhang, i olika roller, brottsoffer ibland, förövare ibland vittne. Jag börjar med en uppmaning att stödja podden genom att bli Patreon på Patreon, och såklart att tipsa alla ni känner om att när det snackas poppodd, så duger bara det bästa, och vad kan vara bättre än världens bästa poplåt? Med det sagt, det är topplistedags! Det kan vara en generationsfråga, eller så är det något med ljudbilden som gör att jag dras till Bob Ezrin och det han gjort genom åren. Så jag drar av plåstret och tar en titt på honom, så kanske jag en gång för alla kan få honom ur mitt system och gå vidare i livet. Eller, det trodde jag, för den 30 april 2024 släppte gubbjäveln ett fullständigt mästerverk till en låt, vilket borde vara helt omöjligt eftersom killen är 75 år gammal. Så för att sammanfatta, Ezrin är musikproducent, hans genombrott kom med Alice Cooper 1971. Frank Zappa behövde pengar, så han sålde sitt skivbolag Straight Bizarre till Warner och fick bra betalt för det, eftersom han hade signat Linda Ronstadt och henne ville Warner ha. På köpet fick de Alice Cooper och Captain Beefheart och därmed också kontrakt på att spela in och ge ut skivor med dem. De skickade iväg Alice Cooper till Kanada för att försöka garantera en flopp så att de kunde slippa ge ut fler skivor med gruppen. I Toronto hamnar Alice Cooper i studion Nimbus 9 och producenten Jack Richardson, som inte tyckte han hade tid att producera eftersom han precis gjort American Woman med The Guess Who, så han lät praktikanten göra jobbet. Och praktikanten var Bob Ezrin. Ezrin tog sig an uppdraget utan att förstå att jobbet gick ut på att producera snabbt, ge ut skivan så att den kunde falla i glömska och göra att Warner kunde riva kontraktet med Alice Cooper. Så blev det inte. Istället hyrde Ezrin en lada på landet som han förvandlade till en militärbarack liknande sak och lärde ut musikteori på förmiddagarna och tvingade bandet att fokusera på sitt låtskrivande på eftermiddagarna. Ezrin själv var, eller är, violinist och pianist, klassiskt skolad, men gillade rock'n'roll. Hans historia har jag berättat i avsnittet om Paganini och om när han stal ett violinstycke och stoppade in i Alice Coopers, sångarens, alltså inte bandets, låt Steven. När han stal Paganini var Ezrin den högst betalda och mest efterfrågade producenten i världen. Så var det inte 1971. Tillsammans med Alice Cooper skapar han LP'n Love It To Death, och på den finns den gigantiska hitten 18, eller I'm 18, beroende på vilken utgåva man har. 18 är vare sig Ezrins eller Alice Coopers bästa låt, men den är extremt Ezrinsk i det att Ezrin både fläskar på med musikaliska finesser och stora arrangemang samtidigt som han renodlar produkten, skärper till texten och kapar onödiga passager, och det blir Ezrins varumärke, storslaget och minimalistiskt samtidigt. Störst var han på 70-talet, men på inget sätt bortglömd decennierna efter det. 1984 uppfinner han och det bästa som någonsin hänt i Finland, Hanoi Rocks, det definitiva pudelrock, glamrock, metal soundet med skivan Two Steps From The Move. 1986 producerar han Berlins Count 3 and Pray, som också innehåller homoerotikfilmen Top Guns ledmotiv Take My Breath Away. Just den låten producerades av Giorgio Moroder och visade att även amerikaner kan göra brittisk new wave. 1987 begår han ett av de största musikaliska brotten mot mänskligheten någonsin genom att producera Pink Floyd, som han använder namnet generöst, och Momentary Lapse of Reason, med vilken Pink Floyd kan turnera runt världen och bli det ekonomiskt mest framgångsrika bandet någonsin sin sett till intäkter från liveuppträdanden. 1994 följer han upp det brottet med att producera Floyds Division Bell, som av någon sjuk anledning är deras femte mest sålda album någonsin, trots innehållet på skivan. 1992 återvänder han till bandet Kiss. Han gjorde deras Destroyer där han var geniet bakom hiten Beth och gör Revenge till bästsäljande album och innebär att bandet efter 10 års förvirring till slut hittar en personlig identitet utan superhjältesmink på sina ansikten. Han trappar ner på 90-talet, slutar med droger, vilket innebär att han gjorde Pink Floyds Division Bell helt nykter, vilket hörs. Det finns få skivor som låter mer nyktra än den och det är inte ett bra betyg. Å andra sidan låter Taylor Swift Speak Now Live både nykter och intressant, så en nykter Esrin behöver inte betyda katastrof. Det här är den vetenskapligt framtagna och helt objektiva och labbtestade topplistan på de 5 bästa låtarna från världens bästa poplåtproducent. I alla fall de 5 bästa som på ett eller annat sätt har med musikalisk brottslighet eller brott mot konventioner att göra. Talande att gruppen bakom nummer 5 på listan gav ut den Esrin-producerade skivan Turning to Crime 2021. Jag pratar alltså om gruppen Deep Purple. På 5:e plats har vi inte en låt från Turning to Crime, även om den är en otroligt rolig skiva, inspelad under covid-lockdown och första gången sedan Deep Purple startade sin verksamhet 1967, en skiva där låtarna inte tagit form i replokalen eller som improvisationer på scen. Nummer 5 är den senaste låten, bara några dagar gammal när jag säger detta. Portable Door heter den. Den borde inte finnas, men det gör den. När Esrin fick jobbet med Pink Floyd 1987 så var uppdraget att återskapa den gamla magin, att få det att låta modernt men ändå klassiskt Floyd. Och det utan att vare sig Syd Barrett eller Roger Waters var med i Pink Floyd längre. Och det var de som var personligheterna, de största genierna. Och det gick åt helvete. David Gilmour i Floyd kan spela gitarr och glimmar ibland till som låtskrivare, men han har absolut inte ett enda kontroversiellt ben i sin kropp och inget lite fult och otäckt, och därför finns det inte tillstymmelse till något intressant i något Pink Floyd gjort efter The Final Cut från 1983. Men skivor sålde de och det är det som räknas. Mot slutet av 1990-talet återförenas Esrin och Alice Cooper, och Cooper vill också återskapa magin från 70-talet och det går inte heller bra. De har roligt ihop så de gör fortfarande Coopers skivor ihop, men det blir ingen återskapad storhet. Några glimtar av briljans hörs på Welcome to My Nightmare, stavad med en 2 istället för 2 för att visa att det är en uppföljare, men det är på de låtar där det är det gamla Alice Cooper, alltså bandet som återförenats, som briljansen finns, och briljansen tycks finnas där i den personkemin. 2013 kommer Roger Glover i Deep Purple på att om vi får Bob Esrin att producera oss så kanske han kan få fram den gamla magin och ge oss ny energi. Och den gången funkar det. Esrin har jobbat med Deep Purple sedan dess och numera är han deras producent i vått och torrt, oskiljaktiga. Esrin är ofta med och skriver låtarna också, för det är det som är både hans grej och den lilla listiga finess som han kommit på som ger pengar från hitskivor långt efter att arvodet för producerandet har tagit slut. Men vad är det för Deep Purple han producerar? Är det ens Deep Purple? Ja, det beror på vem man frågar. Eller snarare så här, det är Deep Purple om du frågar alla utom Ritchie Blackmore. Frågar du Blackmore så kommer han säga att det där är inte Deep Purple. Gruppen bildades 1967 av Blackmore, genialisk gitarrist och studiomusiker, och John Lord, genialisk organist och studiomusiker. De var inte kompisar eller så, utan det var Lords skivbolag som tyckte att han skulle ha ett band. De presenterade honom först för basisten Nick Semper, som i sin tur tog med sin polare Ritchie Blackmore till replokalen. Musikalisk blixtförälskelse inträffade och Ritchie kände sångaren Rod Evans. Skivbolaget tyckte de skulle ha Chris Curtis på trummor eftersom Curtis spelat med bandet The Searchers. Om han var med så kunde de kalla sig The New Searchers, och så blev det. Men Curtis ville spela klassisk rock'n'roll och inte mer tidsenlig psykedelisk prog, så han ersattes av Bobby Woodman, The Flower Pot Men, och han ville spela progressivt. Det passade utmärkt, så ett tag var The New Searchers The New Flower Pot Men. När Woodward fick nog av att hålla tempot bakom John Lords och Ritchie Blackmores allt längre improvisationer, de kunde dra ut Rock Around the Clock till 40 minuter om ingen stoppade dem, fick bandet akut be Rod Evans bästis Ian Pace kommer att spela trummor med dem. Blackmore vill inte vara The New någonting längre och bestämde att vi heter Deep Purple, för det hette hans farmors favoritlåt. Bandets koncept var alltså från början att göra konst av dynamiken mellan John Lords klassiskt skolade orgel och Ritchie Blackmores folkmusik och rock'n'roll-gitarrer. Av det ursprungliga Deep Purple är alltså bara Ian Pace på trummor med. De har lika många originalmedlemmar nu som det Deep Purple Rod Evans turnerade med i USA och Mexiko i slutet av 70-talet och som han blev stämd för och förlorade rättigheterna till allt vad Deep Purple heter, inklusive intäkterna för de låtar han faktiskt skrev åt bandet. 1970 fick Evans och Simper sparken från bandet, men spelade några månader parallellt i det medan de andra i hemlighet repeterade låtar, vilket bidrog till osäkerhet om vem som egentligen får kalla sig Deep Purple. Med de nya killarna, Ian Gillan och hans bästa kompis Roger Glover, byter bandet stil och spelar in skivan In Rock med hårdrock, och den är en av de mest banbrytande käftsmällar som delats ut i rockmusikens historia. Den gör att Purple kommer räknas som ett av de tre stora hårdrocksbanden tillsammans med Led Zeppelin och Black Sabbath. In Rock är mästerlig från första ton till sista. Den klarar av att vara både primitiv sexualitetsrock som Zeppelin och intellektuell rock som Yes eller King Crimson och otäck halvtonsrock som Black Sabbath. Gillans röst lyfter musiken till euforisk gudomlighet. Den andra upplagan av Deep Purple räknas med all rätt som deras mest klassiska. De gör 4 studioskivor och 3 liveskivor mellan 1970 och 1975. Machine Head med tidlösa Highway Star och Smoke on the Water säljer bäst, inte konstigt alls. Och live-dubbel Made in Japan visar att det går att sälja liveskivor. Och det här är innan både Frampton Comes Alive och Kiss Alive. Blackmore tröttnar på Gillan och Glover, mest Gillan som han börjar avsky på riktigt, så de får sparken. Istället kommer David Coverdale och Glenn Hughes som båda sjunger fantastiskt. Purple sjunger stämsång och musiken blir funkigare, svartare, mer disco och kokain än pub och fylla. Men så slutar plötsligt Blackmore för att starta eget, Rainbow, där han inte behöver rösta om saker för att få sin vilja igenom. Deep Purple fortsätter med Jazz Fusion, Calypso-gitarristen Tommy Bolin, och gör Come Taste the Band, en fantastisk skiva. Sen dör Bolin och bandet upphör, om man inte räknar Rod Evans, Deep Purple. Deep Purple förblir upphört till 1984 när andra upplagan återförenas för att tjäna fett med pengar, vilket de gör med skivan Perfect Strangers och efterföljande världsturné. Det blir en skiva till och sen sparkar Blackmore Gillan. De gör en skiva utan Gillan som inte säljer alls, så Gillan får komma tillbaka. Han och Blackmore börjar slåss regelbundet. En domstol slår fast att de inte ska vara närmare varandra än 5 meter, inte ens på scen. 1993, mitt i en konsert i Helsingfors, slänger Blackmore sin gitarr på scengolvet, lämnar bandet, publiken och scenen. Deep Purple har giggat, så de anställer på kort varsel Steve Morse och fortsätter spela. John Lord går i pension 2003 och lämnar över orgelspelandet till Don Airey, mannen bakom till exempel syntintrot på Oss Mr. Crowley, vilket inte räknas som en viktig del av låten enligt upphovsrättsdomare, eftersom det inte är betydelsefullt för det konstnärliga uttrycket. Och John Lord ger bort sin Hammond-orgel till Don Airey. Sen dör Lord 2012. Det är alltså ett band utan själva grundkonceptet intakt som ber Bob Ezrin att återskapa magin 2013. Och han lyckas. Och det är ett jävla mirakel. Även om bandet på många sätt har stulits från Ritchie Blackmore, så är det ett mirakel. Sedan 2022 spelar Simon McBride gitarr. Det Deep Purple som nyligen släppte Portable Door är 75-åriga Ian Pace på trummor, 78-åriga Roger Glover på bas, 78-åriga Ian Gillan på sång, 75-åriga Don Airey på orgel, 45-åriga spoligen McBride på gitarr, och de produceras av 75-åriga Ezrin. Och det är sagolikt. Det är så flytande numera, man vet inte riktigt vad begreppet betyder, men det låter nytt och det låter Deep Purple 1970-1973, och det låter Ezrin. Framförallt låter det inte som gamla gubbar som gubbar sig, och att få ut det här och det här gänget är ofattbart. Det Ezrin gör med Purple är att han får dem att älska musiken de gör, och det hörs, och det är fenomenalt. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge.
And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. I was trapped in a dire situation, between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door.
Den fjärde bästa låten på listan över Esrins bästa låtar hittar vi på Alice Coopers Dada. Det är 80-tal, 1983-tal, och både Esrins karriär och Coopers är i fritt fall. Var och en för sig har de tagit konceptet missbruk till nivåer som borde vara omöjliga för en människa att upprätthålla i mer än en vecka utan att dö. De tog sig fram på en välplanerad diet med alkohol, kokain och sömntabletter så att de kunde spela in musik innan de gick in i dimman varje dag. De minns inte hur det kom sig att de spelade in Dada. Warner tänkte att kanske Esrin kunde hitta ett sätt att återskapa Coopers magi och ge mannen en sista chans, så de bokade studio och såg till att Cooper och Esrin var där ungefär samtidigt. Wagner kom med och spelade gitarr, men hans minnen av inspelningarna var fragmentariska som bäst. Wagner drack så mycket vodka att han brukade somna mitt i sina gitarrsolon. Esrin och Cooper minns ingenting av hur de spelade in skivan. De minns inget av hur de skrev låtarna på den. Syntspelaren Graham Shaw minns det lilla han såg. Han minns hur Cooper, Esrin och Wagner satt med sina gitarrer, Esrin ibland elbas, och skrev dystra låtar tills de blev medvetslösa. Dada inleds med låten Dada som är en mörk synt meditation där Esrin och Cooper skådespelar en psykoanalytisk terapitimme där Esrin är terapeuten och Cooper är en man som inte minns om hans barn är en son eller en dotter eller om han kanske mördat sin fru. En trummaskin i hjärtslagsrytm ligger under till massa trummaskiner på skivan. De skryter om det på baksidan. Trummorna är samplingar från den halvdag eller så de fick av trummisen de anställt till att stå ut med att spela med dem innan trummisen fick nog och sa fuck det här, jag spelar inte med fyllon. Näst sista låten på första sidan är ren musikalisk och textmässig magi, No Man's Land. Högre tempo, lite mer durackord än på resten av skivan. Alice sjunger ord som är fyndigt rimmade i ett rakt narrativ. Plot twist på slutet efter alla gitarrsolos moder, en plot twist som faktiskt känns som överraskande på riktigt, inte som den där filmen där alla med en IQ över 80 fattade att Bruce Willis mördades av New Kids on the Block redan i första scenen och ett spöke resten av tiden. En faktisk plot twist alltså. No Man's Land är litterär, rolig, en road movie i låtform, nästan som de Bruce Springsteen gör om Highway Patrolmen och om folk som got a wife and kids in Baltimore Jack. Sen blir det skräckfilm på slutet. Alice Coopers sångtexter är värda mer uppmärksamhet än de får, och det är inte minst då de texter han skrivit när han mestadels var medvetslös, dyngfull. Världsklass är det i alla fall. Det finns inget att inte älska med No Man's Land. I got a job in Atlanta in a mall playing Santa, not because of any talent but because I was the only one the suit would fit. Shopping little sticky kids were hopping on my lap with the fingers in my beard. I guess they thought that I was really it. She sat down on my lap and said to me, I'm 23 and I need someone. You look like someone who can play with me. Stay with me, all day with me. Cause I'm in no man's land.
Can't seem to find a real man. You know I'm looking for a steel man.
She said, I swear I never heard such profanity. I dropped my suit on the floor. They were trying to block the door. They were calling her a whore. They were driven to the digital insanity. We drove away in her Mercedes Benz. Dirty blinds split ends in the breeze. She said, I wanna put you under my tree. You're just a little gift from me to me. Cause I'm
I'm
Med Alice Coopers Dada har vi inte någon insikt i arbetet bakom den, men läget är helt annorlunda med den tredje låten på listan. Vad gäller den har vi nästan för mycket. Allt är dokumenterat plågsamt noggrant och inspelning var en känslomässig katastrof som de inblandade, de som lever i alla fall, i bästa fall, för det är möjligt Richard Wright spökar någonstans där utom saken. Det handlar om Pink Floyds dubbel-LP The Wall. Pink Floyd, för er som missat vilka de är det psykedeliska band som några arkitektstudenter bildade i London 1965 för att kunna säga att de är rockmusiker, för att kunna imponera på tjejer som gillade rockmusiker mer än vad de gillade utseendemässigt mediokra medelklasskillar som inte var rockmusiker. Okej, Roger Barrett, oftast kallad Syd, var inte utseendemässigt medioker, men han var blyg. Det visade sig att Syd Barrett kunde skriva otroliga poplåtar som leder till två singlar som nästan blir hitsinglar. De spelar in LP:n The Piper at the Gates of Dawn med en massa fantastisk musik av Barrett och en låt av Roddy Waters som spelade bas, eller vad man nu kan kalla det han gjorde 1967. Sen får Syd Barrett sparken och ersätts av en ny snubbe som kände både Barrett och Waters sedan innan. Tillsammans med nya snubben och ett stort tålamod från skivbolaget lägger de några år och flera LP-skivor på att hitta ny musikalisk identitet. Pink Floyd är inte ett singelband utan Barrett, och de är inte tillräckligt bra musiker för att kunna haka på jazzfusion progrocks trenden. Så plötsligt, mycket till sin egen förvåning, får de en jättehit med skivan The Dark Side of the Moon 1973. Dark Side är jättetråkig, men lyckas inbilla lyssnarna att det är bra att den är det. Vad som inte är tråkigt på Dark Side är sångtexterna, som Roger Waters helt enkelt bestämt att det är han och ingen annan som ska skriva. Och det är ett jättebra beslut, eftersom de andra verkligen inte kunde eller kan skriva sångtexter. Roger Waters kan. Numera skriver Roger Waters mest om att Ryssland är jättefestliga och toppen, och att judar är giriga och hemska och kontrollerar hela världen genom sin judiska massjudiskhet, i syfte att, något är oklart vad det är judarna vill, men Roger Waters är säker på att det är något och att han inte kommer gilla det vad det än är. Allt det där med judarna kommer senare. När Pink Floyd 1978 börjar spela in The Wall är Roger Waters väldigt mycket emot antisemitism, och en del av skivan kommer att handla om hur nazismen kan smyga sig in i oss om vi inte ser upp, och skivan tar tydligt ställning mot att diskriminera eller förfölja judar. Eftersom det är dålig stämning i bandet, främst mellan Roger Waters och den nya snubben som spelar gitarr, alltså David Gilmour, tar de in en extern producent, och eftersom den som är i ropet allra mest är Bob Ezrin ber de honom producera. Det tar ett år att spela in skivan. Ezrin har som vana att se till att vara med och skriva så många låtar som möjligt på skivorna. Både Waters och Gilmour gör det klart för honom att det kan han fet glömma. Bra det. Det bästa av Ezrins skivor är de där artisterna står på sig om att faktiskt skriva låtarna själv. Ezrins hand är ändå väldigt tydlig på The Wall, inte minst när det gäller att fokusera texterna. Medan resten av bandet spelade in soloskivor efter världsturnén för skivan Animals, skrev Roger Waters vad han trodde var två LP-skivor. Det blev tre. Och när han träffade alla fyra i Floyd i juni 1978 lät han de andra välja om The Wall eller The Pros and Cons of Hitchhiking skulle bli Pink Floyds nästa skiva, vilken som skulle bli Roger Waters soloskiva. Bandet valde The Wall. De påstår att det är för att den demo Waters spelade upp hade de bästa låtarna, men Ezrins hypotes efter att ha hört Hitchhiking-skivan att bandet på väldigt brittiskt vis inte kände sig bekväma med en konceptskiva om sex, otrohet, drömmar om otrohet och mer sex. The Wall är inte helt utan sex, men det är väldigt nära noll. Roger Waters demoinspelningar spretar åt alla håll och kanter. Det vet vi eftersom de har läckt ut så att vi kan höra på dem. Och har egentligen tre huvudpersoner och tre olika berättelser. Dels en rockstjärna som inte längre känner samhörighet med publiken. Han känner rent av förakt. Vilket var vad Roger Waters kände under Animals-turnén. Och som han insåg var helt galet. Så han började analysera varför det blivit så. Dels rockstjärnans gamla polare som var med på en skiva och sen blev galen och fick sparken från bandet. Och dels hur det var att vara barn åren precis efter andra världskriget. Rogers pappa dog vid Anzio innan Roger ens föddes. Två tredjedelar av hans klasskamrater i grundskolan hade inte längre pappor, men ingen av dem mindes själva kriget. Kriget var som en saga som tog deras fäder de aldrig fick lära känna från dem. Ezrin säger, roligt att du är ambitiös Roger, men fuck all that, för nu sätter du dig ner och slår ihop de berättelserna till en, med en berättare och en historia. De inledde inspelningarna med att inte spela in, utan istället gjorde Esrin och Waters en skiss över berättelsen och arrangerade den i scener och kapade sånt som inte förde berättelsen framåt. Alla känner till hitlåten Another Brick in the Wall Part 2, den förfärliga barnkören, discobeatet där Nick Mason släpper pedalen på hi-hatten vid exakt rätt tillfälle och så gitarrsolot som är Gilmore med en sladd rätt in i mixerbordet i en tagning, inte den första tagningen som myten gör gällande, men ändå en tagning och mestadels helt improviserat. Och var inte den låten alltid, upproret fanns det inte alltid, attityden fanns det inte alltid, tempot fanns det inte alltid, tyngden, inget av det fanns i Waters ursprungliga skiss, som mest var en gnällig betraktelse om att publiken inte förstår honom och att det var bättre för när Syd Barrett var med. Så här lät det innan Esrin gjorde sin grej.
We don't need you. Adulation. We don't need your starry gaze. How the years have come between us. Yeah, I should have seen them in the early days.
Should have seen her in the early days.
All in all, it's just another brick in the wall. All in all, it's just a another brick in the wall. They don't need your reminiscing. They don't need your memory. They don't want to hear who's missing.
Yeah,
should have seen them when the boys were young.
You
should have seen them when the boys were young. All in all, it's just another brick in the wall. You're just another brick in the wall.
Varje låt dekonstrueras och byggs upp igen. Waters och Gilmore påstår att de ville att alla i bandet skulle bidra med musik till projektet, men det är inte sant. Under inspelningarna som drar ut allt mer på tiden tvingar de Richard Wright att lämna gruppen eftersom de inte anser att han bidrar med något och att de är arga när han vill vara föräldraledig och inte hade räknat med att en inspelning som skulle ta 4 månader kommer ta ett år. Wrights orgel och syntspelande hade varit stommen i Floyds musik, i alla fall ljudet av den, men inte efter det här. Det är inte en katastrof på The Wall, men det gör att den låter helt annorlunda jämfört med deras tidigare skivor. Pink Floyd, när de är som bäst, i alla fall efter Barrett, är det när Waters och Gilmore samarbetar. Gilmore kan inte direkt skriva låtar, men han kan spela precis den gitarr som behövs. Men om det blir allt mer uppenbart att The Wall kommer vara en skiva till 95% skriven av Roger Waters, så ser Esrin till att den blir ett verkligt samverkansprojekt. Gilmore och Waters kommer att börja hata varandra för vad som ser ut att bli resten av deras liv, men sånt bryr sig inte Esrin om. Allt handlar om slutprodukten. Slutprodukten som ser ut att bli väldigt mycket mer produkt än vad det var tänkt att bli. Columbia Records ville ha en enkel skiva, 45-50 minuter som mest. Det är det de har skrivit på att de tänker betala för, och det är det de har tänkt distribuera, och det är det de har planerat marknadsföringen för. Men Esrin förstår att det inte kommer gå att ge de viktigaste låtarna den plats de behöver om de kläms ihop. Det måste bli en dubbelskiva. Så Esrin, som den musikbrottsling han är, ljuger för skivbolaget och spelar in och mixar 90 90 minuter istället. Först när skivomslag och annonser och intervjuer är bokade berättar han och bandet för skivbolaget att det blir en dubbelskiva. Omslaget var ritat som en dubbel, men det skulle bara vara en LP i det. Att istället stoppa ner två ökar produktionskostnaderna rejält. Skivbolaget säger nej. Skivbolaget säger att de tänker ta inspelningarna och själva klippa ner det till 45 minuter om inte Esrin gör det själv inom en vecka. Vad gör Esrin? Ljuger såklart. Och dagen innan mixen ska lämnas in berättar han att det blev en dubbelskiva ändå. Columbia accepterar inte det utan beordrar studion att omedelbart låsa sig. Alltså, säger till vakterna, lås dörrarna, släpp inte ut en jävel. Ingen ska få lämna byggnaden förrän vi har hämtat bandet. Sånt stoppar inte Esrin. Esrin är full av självförtroende och kokain, så han stjäl banden, klättrar ut genom ett fönster och kör hem till huset han hyr några mil utanför stan och barrikaderar sig. Columbia polisanmäler honom, men Esrin ger inte upp. Allt för konsten. När Waters och Gilmore förstår vad Esrin gjort kontaktar de media och ger intervjuer om hur stolta de är över dubbelskivan som de precis blev klara med, och den är väldigt dubbel. Är det något som de vill verkligen säga till journalisterna så är det att det handlar om en skiva som är 2 12-tums vinyler lång. Hur dubbel är den? 100% dubbel. De spelar upp några smakprov, lämnar intervjun efter att ha påmint en sista gång om att det här, kära journalister, är en dubbelskiva. Columbia kan inte efter det säga att de tänker tvinga Pink Floyd, ett av de mest populära banden i världen, att slänga 45 minuter musik. The Wall släpps som dubbel-LP och den slår massivt med försäljningsrekord för sådana. Den andra av de två skivorna på The Wall avslutar sin första sida med världens bästa poplåt, Comfortably Numb. Om det inte varit för de två som ligger högre på den här listan. Det är en av 3 låtar som Gilmore varit med och skrivit på The Wall. Musiken på verserna kommer från en av låtarna från hans första soloskiva. Och det hade varit helt tokigt att inte ge honom erkännande som låtskrivare. Makalösa gitarrsolot han gör på Comfortably Numb. Eller de två makalösa gitarrsolorna faktiskt. Basen är också på geninivå. Waters har börjat som halvkraftsbasist, men 1978-79 är inte 1967 och mycket har hänt med hans förmåga. Esrin slänger in symfoniorkester, för det är så han ofta gör och han gör så ofta han kan. Wright's Orgel finns med, han medverkar på delar av skivan eftersom han var med på första halvan av inspelningarna. Sångtexten är perfekt. Esrin tvingade Waters att skriva om den gång på gång och han skrek att just den här låten behöver det bästa. Första versionen handlade om en självupptagen doktor som hatar rockmusiker och har det otacksamma jobbet att få i en av de droger nog att uppträda. Waters spelar doktorn som allt mer gnäller om dagens ungdom och hur hemskt det är med punkmusik. Fel perspektiv, säger Esrin. Du ska inte spela doktorn. Du ska spela vad Pink, huvudpersonen, ser och hör doktorn som. En doktor tolkad genom Pinks livströtta sammanfallande psyke. Resultatet är en duett där Waters gör en skrämmande doktorsgestalt och Gilmore är Pinks inre röst, inre barn, inre rädda kärlekstörstande pojke. Muren kring honom slöts i slutet på första skivan, men här, först nu, börjar han inse att det måste ut. Comfortably Numb är så bra Pink Floyd är under 70-talet.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts.
Smoke on the just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep you going for the show. Come on, it's time to go. Smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse.
Strax innan 1979 inträffade 1973 och Bob Ezrin får i uppdraget att leda inspelningarna av Lou Reeds uppföljare till megasuccén Transformer. Alla gick och sjöng på Walk on the Wild Side och Satellite of Love, och på sina håll började också spela Perfect Day. Ezrin och Reed är inte vänner, men de har träffats. Reed älskade Alice Coopers musik och teaterspektaklet i föreställningar, och han beundrade hur Ezrin fick fram det lekfulla, musikalrefererande och ändå hårdrockiga i Alice Cooper. Reed hade inte några låtar färdiga, så Ezrin, som han brukar, föreslog konceptskiva. Och ja visst, sa Reed, vad ska den handla om? Vad sägs om det där paret i låten Berlin från din första skiva, frågar Ezrin. Jag och alla dina lyssnare undrar vad som hänt med dem sen. Varför inte, säger Reed, och låser in sig en vecka och skriver skivan Berlin. Några låtar från tiden med Velvet Underground får nya texter, men mestadels nyskriven musik. Skivan är påkostad, mycket symfoniorkestrerad, perfektionistiskt inspelad. Det blir en av de större flopparna för skivbolaget RCA. De trodde verkligen att Reed skulle ge dem en kommersiellt fulländad popplatta med glamrockig hitmusik med lagom väl dolda homoerotiska undertoner. Och vad de fick var total misär. Berlin har sångtexter som gör ont. Berlin har bara sångtexter som gör ont. Berlin berättar om två människor i ett destruktivt förhållande med droger och misshandel som slutar i självmord efter att kvinnan som blir misshandlad, manipulerad och får sin känsla av sig själv bit för bit krossad av en man som går omkring och ser sig själv som ett offer. Bara det är såklart tungt för en popskiva, men Reed och Esrin tar det ett steg längre. Steg för långt kanske, i alla fall om man vill sälja skivor. De berättar det hela ur mannens perspektiv. Och vi får följa inte bara drogerna och misshandeln och den psykologiska terrorn han utsätter Caroline för, utan också hur han motiverar det hela för sig själv. Inga ursäkter, inga insikter. I början har hon lite makt, vågar frågasätta honom och hans manlighet, men det slår han ur henne och hon stannar ändå kvar. Caroline says as she gets up off the floor, "Why is it that you beat me? It isn't any fun." Caroline says as she gets up from the floor, "You can hit me all you want to, but I don't love you anymore." Men hon stannar kvar och vi tvingas stanna kvar hos mannen, stanna kvar inuti mannen, tvingas bli och identifiera oss med mannen, och det är outhärdligt. Mest outhärdligt är det på The Kids. Socialtjänsten kommer och tvångsomhändertar Carolines barn. De är hennes livlina, det goda hon har att hålla kvar i, och mannen betraktar det roat. Funderar över hur det här kommer att ändra dynamiken i deras förhållande. Hur det äntligen kommer att vara den jävla horan som står för alla tårarna och inte han för några av tårarna längre. Som lyssnare går det inte att värja sig, och varenda tanke som mannen tänker han så att vi också måste tänka den. Reed sjunger utan minsta distans till att börja med naket arrangemang, och det finns inget i hans framförande som säger att artisten tar avstånd från mannen artisten gestaltar. Närmast omöjligt att bara vara Reed-fan inför The Kids. Reed låter oss vara Reed-fans givetvis, men det är till priset av att både han och vi blir medförövare samtidigt. RCA tycker att Esrin borde ha stoppat Reed från att begå kommersiellt självmord, men så jobbar inte Esrin, har vi redan konstaterat. Vad som räknas är resultatet på skivan, konsten. När Esrin sitter och pysslar med skivan i studion så kommer han på att vad som skivan behöver, det skivan verkligen behöver, och då låten The Kids i synnerhet, är lite mer ångest. Framförallt så har vi ju bara den här insidesreaktionen från mannen. Vi måste få in utsidan på något sätt, men verkligen inte kvinnans. Hur kan vi skuldbelägga kvinnan ännu mer? Hur ordnar jag ångest och skuldbeläggande enklast på egen hand så här hemma hos mig? Det frågar han sig inte länge, för sen kommer han på att han har ju ensamt ansvar för barnen den här veckan. Hans fru är och skriver reportage någonstans. Hon sa att jag borde umgås lite med barnen, resonerar Esrin och tar sig för att kombinera nytta med kvalitetstid med sin avkomma. Ett genomgående tema i Esrins karriär är för övrigt att en konstnär som är kvinna aldrig hade kommit undan med ens en tiondel av det Esrin gör. Han är den manliga konstnärens privilegiers personifierad, och han använder dem fullt ut. Esrin går upp till ungarna och de sitter och tittar på TV och verkar inte ha saknat pappa. Bob ber den äldsta av bröderna Esrin att komma ner till studion, och väl där förklarar han att han håller på att spela in en teaterpjäs, och han undrar om David, 7-åringen heter så, skulle kunna låtsas att hans mamma har dött och gråta och skrika efter henne. Tänk dig att de rullar ut hennes döda kropp till ambulansen, regisserar Esrin. Så snart inspelningslampan tänds ger sig David hän åt rollen och spelar den övertygande. Esrin är förtjust, det här är bra ångest det här. Men mitt i all bra och härlig ångest så slutar David skrika lite grann. Det är lillebror som kommit in i studion, 2-åriga Josh Esrin. Josh frågar storebror, varför skriker du? Och storebror, 7 år gammal och method actor, går inte ur sin roll utan berättar för Josh att mamma är död, hon kommer aldrig mer tillbaka. Bråkdelen av en sekund överväger Bob Esrin att springa ner till barnen och säga att var inte ledsen och rädd Josh, mamma är inte alls död och hon kommer snart. Men bråkdelen av en sekund är tillräckligt lång för att Josh ska drabbas av total förtvivlan, och han gråter och skriker betydligt bättre än David gjorde ensam. Esrin sätter sig ner, kollar nivåerna, spelar in. Konsten ska ha sitt.
Her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away. Because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away. Because they said she was not a good mother. They're taking her children away. Because of the things that they heard she had done. The black Air Force sergeant was not the first one. And all of the drugs she took. Everyone, everyone. I am the water boy. The real game's not over here. But my heart is overflowing anyway. I'm just a tired man. No words to say, but since she lost a daughter, it's my eyes that fill with water, and I am much happier this week. Thank you. I am the water boy. The real game's not over here, but my heart is overflowing anyway. I'm just a tired man, no words to say, but since she lost her daughters, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this way.
Efter ett års slit med The Wall återvänder Ezrin till sitt hem i Toronto för att vara ledig i minst 6 månader innan han ska spela in en ny skiva med Kiss. Något som är mer hårdrock än pop. Ezrin ser fram emot vilan och en chans att eventuellt sluta med kokain och sprit, umgås med barnen, nya frun vad hon nu heter, livspusslet utan allt för många pusselbitar. 3 veckor in på ledigheten håller han på att gå under av rastlöshet. Han drar i sig en betydande mängd självförtroende i pulverform och kör ner till studion där allt började med Alice Cooper 10 år tidigare, Nimbus 9. Ezrin behöver rock. Ezrin behöver roll. Skitsamma vad, något enkelt. Något som inte är Roger Waters och David Gilmour och konstnärliga jävla ambitioner. Och det han hittar är världens bästa popsingel. Den bästa Ezrin producerat. Hittills. Nimbus 9 är inte längre den modernaste studion i Toronto, men den har kultstatus. 1980 är det många band som hyr in sig några timmar för att spela in där Alice Cooper och Aerosmith spelat in en gång i tiden för att se om magin sitter i väggarna. Det gör den inte. Magin för Alice Cooper och Aerosmith när de spelade in i Nimbus 9 satt i Bob Ezrin. Slumpen, ödet, Guds hand. Oavsett varför så är det bandet The Kings som håller att spela in en självfinansierad LP kvällen Bob Ezrin blev rastlös och sökte sina rötter i studion där allt startade för honom. The Kings var ett barband, spelade mest coverlåtar, men sedan de började spela ihop 1977 hade de nu fått ihop 10 egna låtar och de hade skrapat ihop till 3 dagars studiotid för att spela in dem. När Ezrin kommer in och hälsar är det som att de möter Gud. Ezrin blir stormförtjust. Enkla men hederliga och tralliga låtar och stämsång som kommer naturligt. Hyfsade refränger, svängig bas. Här ska fan inte ha någon semester, tänker Ezrin. Och bara någon timme senare har han fixat skivkontrakt åt bandet och tagit på sig att producera i alla fall 2 av deras låtar. Det blir till slut en hel LP. The Kings spelar för att ha roligt och det hörs. De sjunger om att festa och texterna är inte sällan upplagda som retfulla konversationer mellan David Diamond som sjunger och spelar bas och John Pickard, artistnamn först Arian Zero och senare Mr. Zero, om att festa och göra dumma saker på fyllan. Det blir såklart mer än 3 dagar, det blir flera månader. Diamond och Zero kommer varje morgon med låtarna och sen går Ezrin igenom dem en efter en och förklarar vad som är dåligt med dem, och så går Diamond och Zero hem och ändrar och slipar till det och så fram och tillbaka till Ezrin till slut säger ja, och sen spelar de in skivan med Coopers gamla mikrofoner och Coopers gamla inställningar på mixern, och de blir precis klara i tid för att Ezrin ska hinna till New York för att träffa Kiss och planera det han och 2 av bandets 4 medlemmar är säkra på kommer att bli deras definitiva mästerverk Music from The Elder. På den tiden singlar främst fanns i form av skivor med 7 tums diameter, pratade man om A-sidor och B-sidor. A-sidan var den som radio skulle spela och B-sidan var i bästa fall utfyllnad och i sämsta fall en instrumental version av A-sidan. I alla fall var B-sidan inget man brydde sig särskilt mycket om. The Beatles var först med dubbla A-sidor. För att inte behöva ta ställning om vem som var bäst av Lennon och McCartney släppte man Penny Lane och Strawberry Fields Forever på en singel med 2 A-sidor och båda blev hittar. Dock första gången på 3 år de inte nådde nummer 1 i England eftersom singeln, spelningar och försäljning delades på 2 på den officiella listan. Den enda singeln sedan debuten som inte blev en hit om man bara kollar på hur det redovisas. Dubbla A-sidor var inte poppis hos skivbolagen eftersom det gjorde det väldigt komplicerat att marknadsföras och såg lite som fusk och feghet. Rolling Stones satsade på Honky Tonk Women och You Can't Always Get What You Want. Queen hade sin We Are The Champions, We Will Rock You-singel. Annars var det inte riktigt mycket en grej. Gruppen The Specials försökte sig på att dubbla B-sidor men ingen fattade skämtet och spelade bara A Message for Rudy. New Order skrev ett tag inte någonting, inte ens namnet på låtarna på sina skivor. Numera säger man att Kraftwerks Computer Love The Model var en dubbel A-sida, men den som har skivan kan lätt se att Computer Love är A-sidan. Det är liksom Computer Love och någon annan låt, ni behöver inte spela den, som gäller. Någon låt de inte brydde sig om. The Model blev ju såklart den stora hitten. Esrin hade själv varit delaktig i en sorts dubbel A-sida 1976 när Kiss släppte Detroit Rock City. Enligt legenden så var det Detroit Rock City på A-sidan och den tramsiga balladen Beth på B-sidan, och så blev alla förvånade när man spelar B-sidan på radio istället för A-sidan. Så nästa upplaga är dubbel A-sida och nästa upplaga igen är Beth. Tydlig A-sida med Peter Criss på omslaget och Detroit City är B-sidan. Det är så det berättas i alla fall. Det är inte helt sannolikt att det gick till så med tanke på att versionen av Detroit Rock City som finns på singeln är en helt olyssningsbar nedklippning av låten för att få den att vara 3 minuter lång istället för 5, och den är så dåligt klippt att den hamnar i otakt och ljudnivåerna stämmer inte med varandra, plus att Beth redan innan släppet spelats på skivbolagets Casablancas journalist- och partydrogträffar. De ville nog att Beth skulle vara A-sida men hade svårt att få med sig bandet på det. The Kings första singel är en dubbel A-sida, men till skillnad från alla andra dubbla A-sidor som blivit stora hitsinglar så är The Kings första singel en singel som tar den dubbla A-sidan till en dittills aldrig gjort nivå. Den har 2 låtar på samma sida av singeln och den spelas nästan alltid tillsammans trots att den är 2 distinkta låtar. The Kings This Beat Goes On och Switching to Glide är den enda dubbla A-sidan där båda låtarna blivit listetta samtidigt. Logiken är att en låt som heter This Beat Goes On övergår i ett helt annat beat till en annan låt, det är såklart tveksam, men varför bråka om något som blivit perfekt? Precis som med sämre textförfattare som Ian Gillan, Alice Cooper, Roger Waters och Lou Reed inser Esrin att han måste pressa också Diamond och Zero till det yttersta. Visst, de är mer begåvade än de andra tillsammans och de borde ha alla Nobelpris i litteratur som delats ut från och med nu tills de dör, och helst få de som delats ut sedan 1980 retroaktivt tillsammans med en ursäkt från Svenska jävla akademin. Men det krävdes Esrin för att få fram det bästa av det bästa. Redan i första versen får de ihop rimmet Hey Donna, still wanna, you said to ring you up when I was in Toronto, och det ska inte rimma, men nu gör det det, och det är inget att diskutera. Det är bara att gilla läget. När This Beat Goes On blivit Switching to Glide så kommer den plötsligt, den enskilt bästa strofen sångtext någonsin. Diamond och Zero jobbade i kassan på ett varuhus och som installatörer av vitvaror, så de hade ett arbetarperspektiv och de sätter ord på både perspektivet och livet. Det lilla blir stort, det stora blir litet. Världens bästa poplåt, definitivt. Nothing Matters But The Weeknd, From A Tuesday Point Of View. Esrin, vi förlåter dig både Music From The Elder och de där skivorna Pink Floyd. Nu glider vi, nu lägger vi om växeln, nu jävlar. Friläge, glida, alltid.
You said to call you up if I was feeling moody. Hey little Donna, still wanna. You said to ring you up when I was in Toronto. I have lots of friends that I can gig at any time. Could mobilize some laughs with just one call.
says, for me and Zero, request two in the Mercedes. I'd never ride, so zoom me inside. The sky's the limit, this time I'm switching to glide, glide.
I don't give a hoot about what people have to say.
Switching to ride.